Nu har vi kommit till kapitel 5 i Markus evangeliet och vi ska läsa en dramatisk händelse som skedde på östra sidan av Genesarets sjö. Markus 5, vers 1-20. Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom, skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet, och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom, och alla var förundrade. Gud, vi ber att du ska lägga en mäktig välsignelse till läsningen av detta ditt ord. Så att denna berättelse som finns skildrad och som finns inspirerad text i våra biblar, att den ska få röra vid våra hjärtan. Öppna oss för den andliga kampen och låt oss se vilken underbar seger det finns i namnet Jesus. Amen. Ja, det är naturligtvis en oerhört dramatisk berättelse. De fallna änglarna, det är de som omnämns som demoner. Demonion, alltså demoner. Eller orena andar som det också står. Någon gång i urtiden så skedde ju ett uppror i den osynliga världen, i den andliga världen. Där Satan och hans änglar gjorde uppror mot Gud den högste. Och i domen som föll över dem så förlorade de någonting av sin ängla kropp, verkade som. Och därför omtalas de också oftast bara som andar. Och ibland har de olika karaktär, men de präglas alltid av uppror, av ondska, av destruktivitet och förgörande, förstörande, nedbrytande krafter. Allt för att såra och förstöra och riva ner det som Gud älskar och som Gud har skapat. Det är en fruktansvärd makt detta med de onda andarna, med demonerna, med de fallna änglarna. Bibeln ger oss en bild av att det finns spår av den gamla hierarkin som änglar lever i, med överänglar och andar som är utsända till de heligas tjänst i olika, vad ska man säga, nivåer av auktoritet och inflytande. Därför kan Paulus skriva bland annat att vår kamp är inte mot kött och blod, det här står i Efesierbrevet 6, utan det är en kamp mot andemakter. Han uttrycker sig en kamp mot furstar och väldigheter, mot andemakter i ondskans värld, i himlarymderna. Uttryckligen så skriver han så här: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Djävulen används alltså som ett samlingsnamn för all demonisk aktivitet, som ett samlingsnamn för de onda andarna. Det är alltså djävulen och hans andar. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så där beskriver Paulus den andliga värld som vi ser manifesterad i Markus 5. Hur den här mannen hade blivit besatt, det vet vi inte. Men innan Jesus dog på korset så var det en mer, vad ska man säga, de onda andarna verkar ha haft mer tillgång till människornas värld än vad de har efter korset. Det ser nästan ut som att besättelse kunde ske lite slumpmässigt och att människor kunde bli demoniserade nästan lite godtyckligt sådär, som när den onde verkade. Men vi anar att bakom den här svåra problematiken med att vara anfäktad och intagen och påverkad av de onda andarna och de fallna änglarna, så finns alltid synden. För där ingen synd finns, där kan heller inte ondskan härska. Så det kan ha varit så att den här mannen hade gett sig i kast, eller gett sig i slag, gett sig i lag med någonting som var så destruktivt, som var så demoniskt, som var så okult, eller varit utsatt för någonting som var så förfärligt, så att alla dessa onda andemakter, om de skryter och överdriver, det vet vi inte. Men vi vet att det var åtminstone en oren ande som talade för de andra. Och det gick ju så långt i hans fall så att han blev självdestruktiv. Det var också väldigt intressant att den onde anden, de onda andarna vet vem Jesus är. De ser direkt och han skriker: vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Det säger den onde anden. Jesus vill aldrig att hans budskap och bekännelsen om honom ska spridas via onda andar. Men ändå finns det här nedskrivet för att vi ska veta att de vet att Gud är en och att de bävar. Och att de vet vem som är Guds son. De bekänner Jesus med bävan naturligtvis. De vet att i honom har de mött sin överman. Han är Herrens smorde. Han är den högste Gudens son. De drar alltså ner till den sydöstra sidan av sjön Genesaret. Jag sa nog nordöstra, ja, men det var sydöstra. Gerasenernas land. Den kallas också för Gadarenernas land eller Gadara. Det är möjligt att namnet kommer just från den stora staden Gadara i Pereen. Och det kan också tänkas att den kommer från Gerasa, det som idag är Gerash. Men den här platsen är ganska svår att lokalisera idag. De som följde Jesus i de andra båtarna som vi kan läsa i kapitel 4 och 36, de nämns inte mer. Men det är troligt att också de var med över till Gerasenas område. Den här mannen kom alltså från staden, möjligtvis från Gadara då. Och det kan vi läsa i Lukas 8 och 27. Och egentligen var det faktiskt två besatta. Det ser vi i Matteus 8:28. Men Markus nämner bara den ena av dem, han som för talan. Och vi lägger märke till att mannen har sitt tillhåll bland gravarna. Och det var alltså utanför städerna. För judarna hade inte gravar inne i städerna, eftersom de betraktades som orena platser. Och man blev oren om man beträdde en gravplats. Så gravplatserna blev anlagda på avsides belägna områden. Och det hände faktiskt att fattiga eller förbrytare bodde i gravar som var uthuggna i berget, det säger historikerna. Man skulle kunna säga så här: Jesus hade stillat stormen på sjön och nu skulle han stilla en annan storm på land. På ett avsidesliggande ställe som detta hade de kanske väntat sig att han skulle få ro, men så blev inte fallet. Undret som Jesus gjorde här var det första faktiskt inom ett hedniskt område. Och det liknade faktiskt väldigt mycket det första undret han gjorde bland judarna, som vi nyss har läst om i Markus 1 och 23. Men den här besatte som vi ser här var mycket värre däran än den som Jesus helade i synagogan. Han var som ett vilt djur som inte lät tämja sig. Han ägde satanisk styrka. Och Satans makt låter sig inte bindas med mänskliga medel. De hade försökt binda honom. Men för att bekämpa det demoniska så måste gudomlig makt till. Därför allt sånt här okult med andar och sånt är helt förkastligt. Man ska överhuvudtaget inte ha någonting med okult verksamhet att göra. Man ska inte överhuvudtaget befatta sig med spiritism och medier och något sådant. Det är bara mänskliga krafter som luras av demoniska krafter. Men däremot, i namnet Jesus så finns makt att be om befrielse för de demonpåverkade och att be om nåd och kraft och också tala i Jesu namn med makt mot ondskan. Det är ju väldigt allvarligt, för hos den här besatte mannen så hade till och med den naturliga omsorgen som en människa hyser för sig själv försvunnit. Det var som att han levde i strid med sig själv eller de makter som bodde i honom. Och det är väldigt typiskt när demoner är ofärde. En människa hamnar i strid med sig själv. Man rationaliserar det som bryter ner och menar sig ha på något sätt rätten att njuta av att förstöra sig själv. Det är naturligtvis helt paradoxalt och sjukt, men det är demoniskt. Bakom mycket av självdestruktiva beteenden idag kan vi faktiskt ana en demonisk verklighet, en demonisk aktivitet. Det måste ju vara en syn att se för lärjungarna när den här mannen kom löpande, och det måste ha överraskat dem att han föll ner inför Jesus. Om människorna inte förstod vem Jesus var, så visste, som vi sa tidigare, de onda andarna det. Och det är faktiskt anmärkningsvärt att mannen använde den här allra högsta titeln på Jesus i sitt skrikande. Och det uttrycket används ibland av hedningar i Bibeln. Jesus, den högste Gudens son. Jesus blev alltså igenkänd i sin helighet och storhet. Och de onda andarna fruktade honom på grund av hans väldiga kraft och makt. Och kom ihåg det, min älskade vän. Den kraften och makten är exakt densamma idag. För Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. I namnet Jesus finns makt att stå emot det onda. Punkt. Så de besatta betraktade därför alltid Jesus som en fiende. Även om han var vän till själva personen, så hatade andarna honom. De avskydde det ljus som utstrålade från honom, för i det framträdde deras eländiga tillstånd. Så synden och de demoniska makterna är tvillingar. För synden väljer också mörkret före ljuset. Och demonerna vill ha ondskan före godheten, naturligtvis. Och hur våldsamt besatt den här mannen var framgår av hans sätt att uttrycka sig. Ibland talar han i singularis som här, och ibland i pluralis. Han är förvirrad. Det är väldigt intressant att demonerna skriker: plåga oss inte. Plåga heter basanizo på grekiska. Och det är ett uttryck som egentligen används när man provbelastade metaller, men som kom att betyda pina eller tortera. Och även hos Matteus så stryks det här under att andarna inte ville bli plågade för en tid var. Men det ser vi också en försmak av att helvetet eller förtappelsen, det, den eld som är beredd åt djävulen och hans änglar, alltså demonerna, är en plats för plåga. Jesus måste omedelbart ha tilltalat mannen. Det står att han hade direkt sagt någonting där. Och ett ord från Jesus är nog. Det behövs inga krumbukter, inga akrobatkonster, inget skrikande, inget härjande, ingen lång tid. Ett ord från Jesus och allt förändras. Han säger ju att de är legion, att de är många. Det är faktiskt ett romerskt militärbegrepp och det betecknar en armé om ungefär 6000 man. Så det såg ut som att en armé av fallna änglar hade tagit sin boning i den här stackars mannen. Men det hjälper inte. Det hjälper inte. De kunde inte stå emot Guds son. Halleluja. Så den frågan som Jesus ställer, det är ju väldigt intressant. Blev ett enkelt medel till att faktiskt återföra mannen till sina sinnen. Jesus ställer en fråga och han börjar tänka klart. Lägg märke till alltså att det är han som ber om att de inte ska bli bortdrivna från trakten. Alltså mannen ber att demonerna inte ska drivas bort från trakten. Alltså det här är otäckt. Det fanns alltså en fruktansvärd samstämmighet mellan den besatte mannens och de orena andarnas intressen. Det bästa andarna kunde hoppas på var en kompromiss, men de visste att deras öde var beseglat. Men de ville förhala slutdomen så länge som möjligt. Därför tvingade de mannen att be om att de inte skulle sändas bort ifrån trakten, alltså ut ur landet. Det är väldigt intressant. Det betyder alltså att vi kan be Gud om att han fördriver ondskan från trakten. Det är en bön som vi får lägga fram. Att det inte ska förekomma någon demonisk aktivitet på det här området som vi ber för. Det är inte klart huruvida invånarna här var judar eller hedningar. Det vet inte historikerna. Det bodde många hedningar i området. Så det är möjligt att det var hedningar som faktiskt ägde de här grisarna eller svinen. Om det var judar så gjorde de något som var lagbrott för dem. För det var förbjudet att hålla sig med svin. Det var ju alltså ett orent djur. De onda andarna kunde inte fara in i svinen utan Herrens medgivande. Så du kan ju tänka att de kan ju absolut inte fara in i Herrens får i fårajorden. Eftersom Herren förbjuder det. En kristen kan inte bli besatt. Däremot om en kristen onaturligt lever i mycket grova synder så kan eller hon eller han naturligtvis komma in under demonisk aktivitet eller påverkan. Men den som tillhör Herren kan inte bli intagen på det här sättet. Det skulle han aldrig tillåta. Men naturligtvis är det helt onaturligt, som jag sa tidigare, för en kristen att leva i allvarlig synd mot sitt samvete. Det var ingen som kunde se att andarna for in i svinen, men att de gjorde det var tydligt nog. Det var bättre att de här djuren dog än att en människa blev plågad och pinad. Och det är väldigt intressant, för i närheten av Gerasa så kan man påvisa ett enda ställe längs sjön på den sidan. Där det är en mycket brant sluttning ner mot stranden. Man ser den från båten på Genesarets sjö. Ja, vilken effekt. Svinvaktarna for omkring och berättade för alla de mötte om det förunderliga som hade sett. Det står faktiskt att de flydde. De sökte säkerhet genom att fly. Det står ju att de, ja vad stod det? Att de, de som vaktade dem flydde, stod det, och berättade om det i staden. De flydde för livet. De var helt enkelt skräckslagna av denna uppgörelse mellan Jesus och det onda. Och folk kom säkert tillsammans omedelbart och de kom i skaror. Och de blev vittnen till en fullständig förvandling. Mannen hade ju faktiskt brukat gå omkring naken, vi läser det i Lukas 8:27, men satt nu fullt påklädd och helt frisk vid Jesu fötter. Det fanns ingenting kvar av den rastlöse, orolige mannen. De fick se honom, står det. Teoreo, se honom. Att uppmärksamt iaktta, undersökande, kritiskt, noga granska. Det kommer från ordet teoros, en åskådare. De fick se, teoreo. Och det är faktiskt ordet teater kommer från samma ord. Någonting som man iakttar, någonting man ser, teoros. Det kan alltså uttrycka ett ihållande eller ett förlängt seende. De var inte rädda för mannen som hade varit farlig, men de var rädda för den kraft som hade kunnat befria honom. Det var Guds fruktan. Och man kan säkert dra slutsatsen att svinvaktarna var väl bekanta med den tidigare besatta mannen. Det här är väldigt intressant. Både Jesaja, Jesaja 6 och 5, när han ropar, ve mig, jag förgås. Och Petrus i Lukas 5 och 8, gå bort från mig, jag är en syndig människa. Båda de här killarna kände sig dömda i Herrens närhet. Och Petrus bad att Jesus skulle gå bort från honom. Men det upplevde de därför att de kände sin egen synd. De hade ett vaket samvete. Och blev budbärare för honom som de fruktat. Men med de här, de blev ju budbärare sen alltså för honom som de hade fruktat. De fruktade honom inte längre. Men dessa gerasener, med dem var det annorlunda. De var skrämda på grund av det som hade inträffat. De borde ha glatt sig över det. Men de kände sig otrygga inför tanken att de skulle ha den mäktige Jesus ibland sig. Det är enda gången Jesus upplever denna reaktion med anledning av sina underverk. Han som drivit ut de onda andarna blir själv bortdriven från trakten. Det är intressant också att de kom inte med några klagomål mot Jesus på grund av att de hade mist sina svin. Även om de säkert var mer värdefulla för dem än att deras landsman blev befriad. De bad honom bara att han skulle gå sin väg. Och det här är ju egentligen gripande. Jesus besvärar ingen. Då de bad honom gå, så gick han. Den förut besatte mannen kände nog att han stod i stor tacksamhetsskuld och ville gärna tjäna Jesus. Men det är möjligt att också han kände en viss oro att vara kvar när Jesus drog vidare. Så vi ser där i vers 19 att när han säger, får jag följa dig, så svarar Jesus nej på hans begäran. Gadarenerna bad honom försvinna och han beviljade deras bön. Men den som hade blivit befriad måste alltså nöja sig med ett nekande svar. Det viktigaste var inte att ge publicitet åt undret som hade skett, utan att utbreda evangeliet. Och det var omöjligt för Jesus att stanna kvar i dessa trakter. Bland annat därför lät han mannen vara kvar. Den som varit allra värst andebesatt skulle faktiskt bli predikant i 10 städer. För Decapolis betyder 10 städer. Hans verksamhet skulle inte vara begränsad till hans allra närmaste. Även om det var nödvändigt att han också sökte upp dem. Det var säkert länge sedan han hade varit hemma. Hans nära och kära hade allt för länge sett honom under Satans herravälde. Att han skulle gå hem till de sina och berätta för dem om de stora ting Herren hade gjort för honom betonar faktiskt vilken metod som är den rätta för den som ska vara hemmamissionär. Först och främst ska han verka genom sitt förvandlade liv. Det är mycket bättre än att vara vältalig och hålla utläggningar. Nej, mannen blev ingen Mose som skulle leda ett helt folk. Inte heller någon Paulus som skulle resa från land till land. Men han blev en framgångsrik evangelist i sina hemtrakter. Han reste inte omkring för att diskutera den nya läran, men för att berätta vad Herren hade gjort för honom. Och han blev själv den bästa illustrationen i allt sitt predikande. Må Herren välsigna dessa tankar som vi till stor del har hämtat ur studiebibeln idag kring Markus 5.